Vi ska börja där vi stannade igår.
At the end of chapter 4.
Det var i slutet på kapitel 4 i Romarbrevet.
In the first verse of chapter 5, Paul says, being justified by faith, we have peace in relation to God, to our Lord Jesus Christ.
Chapter 5.
First verse.
I kapitel 5, vers 1, framhåller Paulus, då vi nu har blivit förklarade rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
When God justifies us, he says, you are righteous.
När Gud förklarar oss rättfärdiga, så säger han, du är rättfärdig.
When we believe what God has told us,
när vi tror vad Gud har sagt oss,
then we say that what God says is right.
Då säger vi det Gud säger, det är sant.
This faith therefore says,
tron säger därför,
jag är rättfärdig.
När yes. Gud säger du är rättfärdig, så svarar tron, ja det är sant, jag är rättfärdig.
And when we in faith can say we are righteous in God's sight.
När vi i tron kan säga att vi är rättfärdiga i Guds åsyn.
Then we have peace in relation to God.
Då har vi frid i förhållande till Gud.
And through this peace, Paul says we have access by faith into this grace wherein we stand.
Och genom denna
through this faith.
Genom denna tro så har vi tillgång till access to
this grace.
Till den nåd i vilken vi står.
Both the verbs here are perfect verbs.
Båda verbformerna i denna vers är perfekta.
This is brought out in your Swedish translation when it says we have gotten peace with God.
Det kommer fram i översättningen där det står hava vi frid, eller vi har fått frid med Gud.
The Greek perfect indicates something that was completed, an action that was completed in the past and continues in its completed state into the present.
Den grekiska perfektformen innebär att det är något som är fullbordat, som alltjämt äger giltighet så som fullbordat faktum.
We have peace. We got peace with God in the past.
Vi fick frid med Gud redan i det förflutna.
And we still have it into the present time.
Och vi har denna frid alltjämt i denna tid.
We took our stand in grace.
Vi tog fick vår ställning i nåden.
And we are still standing to the present day in this same grace.
Och alltjämt intill denna dag står vi i samma nåd.
The word which is translated tillträde in your Swedish Bible,
det ord som är översatt med vi har tillträde i den svenska översättningen,
is translated in exactly the same way in the English Bible.
Översätts på samma sätt i den engelska översättningen.
It indicates that we have stepped into this grace.
Det betyder att vi har promenerat in i denna nåd.
But the Greek word really indicates that we were brought into this grace.
Men så är det inte enligt det grekiska ordet, utan grekiska termen innebär att vi har förts in i denna nåd. Vi har inte själva travat in där.
Paul here compares grace to a building into which we have come.
Paulus skildrar här nåden som en byggnad i vilken vi har kommit in i.
And through our faith we have been brought into this building in which we have taken our stand.
Genom tron har vi förts in i denna byggnad där vi nu står.
And this building in which we stand is grace.
Denna byggnad i vilken vi befinner oss är nådens byggnad.
In this building we are surrounded on all sides by grace.
Denna byggnad omges vi på alla sidor av nåd.
The floor is grace.
Golvet är nåd.
The ceiling is grace.
Och taket är nåd.
The walls on every side are grace.
Och väggarna på alla sidor är nåd.
We stand on grace.
Vi står på nåden.
We are covered by grace.
Vi är övertäckta av nåden.
We are surrounded on every side by grace.
Vi är omgivna på alla sidor av nåd.
This is one of the passages on which our dogmaticians base the doctrine of the state of grace.
Det här är ett av de ställen på vilket våra dogmatiker grundar läran om nådens tillstånd.
We live in this forgiveness of sin.
Vi lever i denna syndernas förlåtelse.
All our life long we are surrounded by God's forgiveness.
Under hela vårt liv är vi omgivna av Guds förlåtelse.
There is not a moment in our days and nights when God's forgiveness is not ours.
Det finns inte ett enda ögonblick under våra dagar eller nätter när inte Guds förlåtelse är vår.
So often even Christians have a wrong understanding of what the forgiveness of sins really is.
Det är inte så sällan som också kristna har en felaktig förståelse av vad syndernas förlåtelse är.
They think of forgiveness as something that comes at certain moments.
De tänker på syndernas förlåtelse som någonting som kommer i vissa ögonblick.
That is often illustrated by the way we talk.
Det framgår av det sätt på vilket vi talar.
When my father died, he fell over dead in the middle of a sentence.
När min far dog så sjönk han ihop i mitten av en mening.
It was on a Sunday noon.
Det var mitt på dagen en söndag.
About an hour or two after he had been in church, after he had come home from church.
Det var en eller en halv timme efter det att han hade kommit hem från kyrkan.
And when I came home for his funeral,
och när jag kom hem för hans begravning,
one of my cousins said to me,
så sa en av mina kusiner till mig,
wasn't it wonderful that he could die so soon after he had been in church?
Var det inte underbart att han kunde få dö så snart in på det på hans kyrkobesök?
What does such a remark really indicate?
Men vad vittnar en sån där anmärkning om?
Doesn't it indicate that when we are in church, then we have forgiveness?
Visar det inte den tanken att när vi är i kyrkan, då har vi syndernas förlåtelse?
And maybe if we die very soon after we leave church, then we have a better chance of getting to heaven?
Och om vi då dör strax efter vårt kyrkobesök, då har vi en bättre chans att komma till himlen.
We must pity the poor man who dies on Saturday night then.
Vi måste då beklaga den människa som dör sent på söndagskvällen.
So often Christians think of forgiveness as something that comes again and again during their life.
Vi får tänka oss kristna. Det finns kristna som ofta tänker på syndernas förlåtelse som kommer då och då under det kristna livet.
When we are born in sin.
När vi föddes så föddes vi i synd.
And then we are baptized and our sins are taken away.
Så döps vi och då tar synden bort.
And then we start piling up sins again.
Och sen börjar vi att hopa upp en rad synder igen.
And then we go to church or we pray.
Sen så ber vi.
And when we pray then we are our sins are forgiven.
Och när vi då ber där då förlåter synderna.
And once more we are free from sin, but then immediately we start piling up sins again.
Och så har vi då blivit fria från synderna, men så börjar vi att hopa synd på synd igen.
And we go to church and we hear the absolution from the mouth of the pastor.
Och så går vi till kyrkan och så får vi höra i absolutionen att alla våra synder är förlåtna.
And we know that through the absolution our sins are forgiven.
Och vi vet genom avlösningen att våra synder är förlåtna.
And then we pile up sins again.
Och sen syndar vi igen.
And then we go to the Lord's Supper.
Och så går vi till nattvarden.
And again we have the forgiveness of sin.
Och så har vi syndernas förlåtelse.
If we have that view of forgiveness, then of course the only safe time is to die right here.
Om vi nu har den här synen på syndernas förlåtelse, den enda trygga punkt när vi kan dö är vid de där punkterna. Vid bönetillfället, vid avlösningstillfället, vid nattvardstillfället.
Two hours after church is already too late.
2 timmar efter kyrkan, det är redan för sent.
But when God says you are righteous,
men när Gud säger du är rättfärdig,
he speaks to us as the God who knows all things.
Så talar han till oss som den Gud som vet allt.
He knows already now all the sins that we are going to commit tomorrow.
Han vet redan nu alla de synder som vi kommer att begå imorgon.
And just as God in the Old Testament forgave all the sins of those people because the Lamb was already slain from the foundation of the world.
Och precis som Gud förlät folket i Gamla testamentet alla deras synder på grundval av det lamm som var slaktat från världens grundläggning.
Because God already had in mind what Jesus would do for them on the cross.
För Gud hade redan i tanke och tanke det som Kristus skulle göra på Golgata kors.
So when God says to us, your sins are forgiven, he has in mind all of our sins.
Så när Gud säger till oss, dina synder är dig förlåtna, så har han i åtanke alla synder.
And we might ask ourselves, what sins are forgiven when we are baptized?
Vi kan ju fråga, vilka synder är oss förlåtna när vi döpes?
The Roman Catholic Church says only original sin and the sins that are committed before baptism.
Romarna, den katolska kyrkan säger det är bara arvsynden och de synder man har hunnit begå före dopet.
But Paul says when we were baptized into Christ, we put on Christ.
Men Paulus säger att när vi döptes till Kristus så ikläddes vi Kristus.
We put on those clothes that Jesus furnished for us.
Vi tog på oss de kläder som Kristus har berett åt oss.
And that those clothes cover up our sin.
Och dessa kläder övertäcker alla våra synder.
And yesterday we saw how Paul equates covering sin with forgiving sin.
Och igår såg vi hur Paulus likställer uttrycket övertäcka synd och förlåta synd.
So when we are baptized, the sins of our whole life are forgiven.
Så när vi döptes så förläts alla synder i hela vårt liv.
When we hear the absolution again, all of our sins are forgiven.
Och när vi hör avlösningens ord så är alla våra synder förlåtna.
When we go to the Lord's Supper again, all of our sins are forgiven.
Och när vi går till Herrens nattvard så är alla våra synder förlåtna.
In all of these cases we hear again the declaration of God, you are not guilty.
Vid alla dessa tillfällen så hör vi Gud deklarera att vi är icke skyldiga.
And as John says, if our heart condemn us,
och som Johannes säger, om vårt hjärta fördömer oss,
if our heart tells us that we are wicked, condemned sinners,
om hjärtat säger till oss att vi är onda, fördömda syndare,
then John says we should remember that God is greater than our heart.
Och säger Johannes, vi ska komma ihåg att Gud är större än vårt hjärta.
And knows all things.
Och han vet allt.
He knows all of our sins.
Han känner alla våra synder.
For that we commit in our whole life.
Alla som vi har begått under hela vårt liv.
And yet for Jesus' sake he says to us, you are righteous.
Likväl för Jesus skull säger han till oss, du är rättfärdig.
To know that we live every moment in God's forgiveness.
Att veta detta, att vi i varje ögonblick lever i Guds förlåtelse.
Is really to know what it means to have peace with God.
Det är att verkligen veta vad det innebär att ha frid med Gud.
And Paul says that standing in this grace we rejoice in hope of the glory of God.
Paulus säger att stå i denna nåd så gläder vi oss i hoppet.
About the glory of God.
Hoppet om Guds härlighet.
The word which is translated God's Guds härlighet.
Detta uttryck som översatt med Guds härlighet.
Is again the word that we looked, the phrase that we looked at before.
Återigen det uttryckssätt som vi har tittat på tidigare. Nämligen doxa teo.
This word doxa really means pris och ära.
Ordet doxa betyder pris och ära.
And doxa teo, as we saw the other day, can either be the praise and the glory or the honor that we give to God.
Det kan innebära doxa den ära och härlighet och pris som vi ger åt Gud.
Or it can mean the praise and the honor that we receive from God.
Eller det pris och den ära som vi får från Gud.
Now it gets to mean härlighet. It gets to have the meaning härlighet.
Det har betydelsen härlighet.
On a second level.
Men det är en härlig betydelse. I andra hand betyder det härlighet.
Because God's glory is what makes us praise and honor him.
Guds härlighet är det som gör att vi prisar och ärar honom.
That which makes him praiseworthy.
Det är det som gör honom prisvärd.
So the first meaning is always this.
Den första betydelsen är alltid pris och ära.
Almost all the translations that I know of always translate doxa here as härlighet.
Nästan alla översättningar som jag känner till översätter doxa här på det här stället med härlighet.
It's done also in our English translation.
Så är det också i våra engelska översättningar.
But the other day we saw that this praise, this doxa theou that Paul is talking about here, is the praise that God gives us when he says, you are righteous.
Men vi har sett tidigare i vår genomgång att en pris och ära, det här är frågan om, en pris och ära som Gud ger oss när han säger till oss, dina synder är dig förlåtna, du är rättfärdig.
The word doxa has the same, had the same meaning in chapter 4, verse 20.
Doxa har samma betydelse i kapitel 4, vers 20.
Where it says that God, that Abraham by his strong faith gave glory to God.
Där det heter att Abraham genom sin starka tro gav ära åt Gud.
That does not mean that he gave glory to God, really.
Det betyder inte att han gav härlighet åt Gud.
But he gave praise to God.
Men han gav pris åt Gud.
Because by believing what God had promised, Abraham said God was a truthful and faithful God.
För genom att verkligen tro vad Gud sa till honom, så gav han Gud ära i den meningen att han sa Gud är sannfärdig, han talar sant.
So, faith in its very nature is a praise of God.
Så tron är till sin natur ett pris åt Gud.
And I think we can't repeat often enough that what Luther says about faith.
Vi kan inte upprepa tillräckligt ofta vad Luther säger om tron.
When he says that faith is the highest worship of God.
När han säger att tron är den högsta gudstyrkan.
Because faith really gives God the glory and the honor and the praise to which he's entitled.
Tron ger verkligen Gud den ära och den pris som honom tillkommer.
When we believe God's word, we say about God what God says about himself.
När vi tror Guds ord, då säger vi om Gud det han säger om sig själv.
And in that way, really, God's name is hallowed.
Och på så sätt blir Guds namn helgat.
And I believe that here too, we ought to keep this first meaning of doxa theou.
Jag tror att också på det här stället i kapitel 5 bör vi bevara den första betydelsen av uttrycket doxa theou.
We rejoice in hope of this praise that God gives.
Vi gläder oss i hoppet om den ära, det pris som Gud ger.
In the hope that comes from the praise that God has spoken over us when he justified us.
Det vill säga det hopp som kommer till följd av den ära och det pris som Gud ger oss.
And I would translate, we rejoice in the hope that comes to us from this praise of that God has spoken about us, spoken over us.
We rejoice
in the hope,
vi gläder oss i det hopp
that we have,
som vi har,
because God has spoken this word of praise, this word of justification over us.
Därför att Gud har talat detta ord av pris av ära över oss, nämligen rättfärdiggörelsens ord, du är rättfärdig.
It is this really that gives us hope for eternity.
Det är ju det som ger oss hopp för evigheten.
God has said you are righteous.
Gud har sagt du är rättfärdig.
But only the sinner deserves God's anger.
Men syndaren förtjänar endast Guds vrede.
And if I have God's own word now that I am no longer a sinner in his sight but a saint.
Men om jag nu har Guds eget ord på att jag inte längre är en syndare i hans ögon utan ett helgon.
Then my heart is filled with hope.
Då är mitt hjärta uppfyllt av hopp.
For all eternity.
För hela evigheten.
And then we can also rejoice in our present troubles.
Och då kan vi också glädja oss i våra närvarande bekymmer.
Because no matter how many sorrows and pains and sicknesses and troubles come to us in this life.
Det spelar ingen roll hur mycket sjukdom och plåga och bekymmer som kommer över oss i denna världen.
We always have this hope.
Vi har alltid detta hopp.
That someday we will come to the promised land.
Att en dag ska vi komma in i det utlovade landet.
Someday we will be delivered from the slavery of Pharaoh in this world.
En gång ska vi befrias från fara och slaveri i denna världen.
Someday all the sorrow that has come to us because of the oppression of the enemy.
En dag så ska all pina, all smärta och sorg som kommer över oss till följd av fiendens tryck.
And God's Israel will come into the promised land of heaven. And God's Israel will come into the promised land of heaven.
Och så ska Guds Israel verkligen få komma in i det utlovade landet.
Paul continues and says that we rejoice in these troubles because we know that the trouble works patience, and the patience works experience, and the experience works hope.
Paulus framhåller här icke det allenast, vi till och med berömmer oss av våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet, och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp.
And we should note that we take a close look at those words.
Vi ser närmare på dessa ord.
Patience and experience and hope.
Tålamod, erfarenhet och hopp.
You will notice that when it is used, when those words are used for the first time, they are used without the article.
När de används första gången här så är de utan bestämd form.
The second time they are used with the article.
Andra gången så har de bestämd form, ståndaktigheten, fastheten, hoppet.
In our English translation this is not made clear.
Det kommer inte fram så tydligt i den engelska översättningen.
But I believe that it is in your Greek in your Swedish translation,
right? Jag tror
right?
att det kommer fram i den svenska översättningen.
I've noticed so often that your Swedish translation in some ways is superior to our English translation.
Jag har sett ofta att den svenska översättningen är bättre än den engelska.
And this is one case where this is so.
Här är ett av de exemplen.
But whenever a word, when the word is used without the article the first time and with the article the second time it is used.
Men nu detta ord saknar artikel, bestämd artikel vid första tillfället och har artikel andra tillfället.
Then we could translate this way.
Då kan vi översätta på det här sättet.
Say, tribulation works patience.
Lidande åstadkommer tålamod.
And this patience that I am talking about works experience.
Och detta tålamod som jag talar om, det verkar ståndaktighet.
And this experience that I am talking about works hope.
Och denna ståndaktighet som jag talar om, den åstadkommer hopp.
And this hope that I am talking about does not make a shame.
Och det hopp som jag talar om, det kommer inte på skam.
The patience and the experience and the hope that Paul is talking about,
det lidande, den ståndaktighet och det hopp som Paulus talar om,
is that patience and that experience and that hope which is possessed by those who have been justified by faith.
Det lidande, den erfarenhet, det hopp som de äger som är rättfärdiggjorda av tro.
Not all patience works hope.
Det allt tålamod åstadkommer hopp.
The ancient Stoics prided themselves on their patience.
De gamla stoikerna var stolta över sitt tålamod.
And many people believe that the Stoic attitude toward trouble is the Christian attitude toward trouble.
Det är många som tror att en stoisk attityd mot bekymmer det är den kristna hållningen.
The Stoics prided themselves in being able to hold out against all kinds of trouble.
Stoikerna kunde skryta med att de stå emot alla möjliga attacker, alla möjliga frågor.
Their main aim was not to be disturbed by trouble.
De syftade till att inte bli bringade ur fattningen genom bekymmer.
The goal of a stoic father among the Romans,
målet för en stoisk fader bland romarna,
was to be able to sit at dinner and hear about his son's death on the battlefield.
Var att kunna sitta vid matbordet och höra om att sonen har stupat på krigsfältet.
And just keep on eating as though nothing had happened.
Och ändå fortsätta att äta som om ingenting hade hänt.
They were people who were very patient.
Det var alltså människor som var mycket ståndaktiga eller tålamodiga. Vilket ord har ni i 1883? Då är det ståndaktig eller tålamodig.
Tålamodig, upplevelse.
Which word they have in the older one.
De nu har blivit rättfärdiggjorda av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilket vi och har fått tillträde genom tro till denna nåd. I vilket vi står. och berömmas av hoppet om Guds härlighet. Men icke detta levas, utan vi berömmas av våra lidanden, emedan vi vet att lidandet verkar tålamod, och tålamodet beprövelse, och beprövelsen hopp. Men hoppet låter icke komma på skam, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som har blivit oss givet.
Here we have ståndaktighet, firmness, and there they have patience.
Now, the word really means to remain under something and to bear it with patience.
Ja, ordet betyder egentligen att förbli under någonting och ändå bära det med tålamod.
And so the Stoics were proud when they were able to face all kinds of trouble and were not and would bear up under it.
Så stoikerna var stolta över att de kunde möta alla möjliga lidanden och ändå inte reagera för det.
But the patience of the Stoic very often did not result in experience and hope.
Men stoikernas tålamod förde inte så ofta till erfarenhet, beprövad fasthet och hopp.
Because the Stoic philosophy said that if it gets so bad that you can't stand up under it anymore, then you can always commit suicide.
Enligt den stoiska filosofin så kunde man, om man inte kunde långt uthärda vilka prövningar som helst, så kunde man ju begå självmord.
And they believed also that suicide was the mark of a strong man.
Man menade att självmord var tecken på en stark människa.
And they honored those who committed suicide rather than let their troubles trouble them too much.
Och de prisade de som begick självmord istället för att låta bekymra dem för mycket.
So we can say that stoicism often led to hopelessness.
Man kan säga att stoicismen ledde ofta till hopplöshet.
But the patience and the experience that is worked by the Christian faith.
Men det tålamod, den erfarenhet som åstadkommes av den kristna tron,
is always productive of hope.
Det producerar alltid hopp.
Because all of our troubles remind us of God's wrath.
Alla våra bekymmer påminner oss om Guds vrede.
Which is revealed from heaven against all the ungodliness and unrighteousness of men.
Som för att citera Romarbrevet 1:18 är uppenbarad från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor.
But whenever a Christian is reminded of his sin,
men alltid när en kristen blir påmind om sina synder,
he should always be reminded of his forgiveness.
För han också alltid blir påmind om sin förlåtelse.
And being reminded of his forgiveness by God.
Blir påmind om att Gud har förlåtit honom.
He can always look forward to the future with hope.
Då kan han alltid se framtiden an med hopp.
And the hope that he has.
Det hopp han har.
The hope which has the article here.
Det hopp som här står med i bestämd form, hoppet,
is a hope which does not make a shame.
Det är det hopp som icke låter oss komma på skam.
The hope of the stoic and the unbeliever generally often brings them to shame.
Men det hopp som stoiker och otroende har, det för dem ofta på skam.
They boast about what they will do and what they will have.
De kan berömma sig av vad de kan åstadkomma och vad de har.
And then when trouble comes and they don't get those things that they look forward to,
men när bekymren kommer och de kan inte få det som de ser fram emot,
then they are ashamed of all those things of which they boasted.
Då kommer de på skam och får skämmas över allt det de har berömt sig av.
They stand there as people who believed that something would happen which did not happen.
De står där som människor. De trodde på sånt som icke inträffade.
They stand there as people who were wrong all their lives.
De står där som människor som hade fel i hela sitt liv.
And when the end comes, they will have to admit that they were wrong.
Och när slutet kommer måste de medge att de hade fel.
And through all eternity, they will live in that knowledge.
Och i hela evigheten måste de leva med den kunskapen.
And the hope that they had thus makes them ashamed.
Att det hopp de hade kom på skam.
But Paul says that Christian hope will never make men ashamed or disappointed.
Men Paulus säger att det kristna hoppet aldrig gör någon besviken, aldrig kommer på skam.
For we know that just as God at the resurrection of Jesus said, you are not guilty or you are righteous.
Vi vet att precis som Gud sa det när Kristus stod upp, du är rättfärdig, du är inte skyldig.
And just as God again and again in word and sacrament today tells us you are not guilty.
Och precis som Gud idag om och om igen i ord och sakrament säger till oss, du är inte skyldig.
So we know that this one God who is the same yesterday and today and forever.
Så vet vi att den är samma Gud som är den samma igår och idag och för alltid.
Will also on the day of the right of the revelation of the righteous judgment of God.
Han kommer också på den dag då Guds rättvisa vrede uppenbaras.
Will say to us, you are not guilty.
Säga till oss, du är inte skyldig.
Because God's word remains true to all eternity.
Ty Guds ord förblir sant i all evighet.
And this hope Paul bases on the great love which God has poured out upon us through his Holy Spirit.
Och detta hopp, Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande.
The great love which he has poured out over us.
Den stora kärlek som han har utgjutit över oss through
the Holy Spirit.
Genom den heliga ande.
It is obvious that Paul here is talking about people who have been brought to faith by the Holy Ghost.
Här talar Paulus om människor som har först till tro genom den helige ande.
Being justified by faith, they know that God loves them.
Genom att de har blivit rättfärdiggjorda av tro vet de att Gud älskar dem.
And God must have loved them because when they were still without strength, Christ died for the ungodly.
Gud måste älska dem eftersom Gud led döden redan medan de var ogudaktiga.
Again we have that word that we discussed a number of times.
Här har vi återigen det ord som vi har diskuterat flera gånger. Ordet som översatt med ogudaktig.
A word that I think you will recognize even in the Greek by this time.
Jag har skrivit det så många gånger på grekiska så nu tror jag ni känner igen det.
The word asebes.
Ordet asebes.
We looked up the context of that word yesterday.
Vi har tittat på sammanhanget för detta ord igår.
In many different passages.
Vi såg upp flera olika ställen.
We saw that it was a very strong word.
Vi såg att det var ett kraftigt ord.
A word that is never used of believers.
Ett ord som aldrig används som troende.
A word that is synonymous with unbelievers and sinners.
Ett ord som är synonymt med syndare och otroende.
And Paul says that Christ died for that kind of people.
Paulus säger att Kristus dog för den sortens människor.
He did not die for good people.
Han dog inte för goda människor.
He died for wicked people.
Han dog för onda människor.
For godless people.
För gudlösa människor.
For the worst people on earth.
För de värsta människorna på jorden.
And for those people of whom men say that they are the best people on earth.
Och för de människor om vilka människor säger de är de bästa människorna på jorden.
Because there is no difference for all have sinned, says Saint Paul.
För det är ingen åtskillnad, säger Paulus, alla har syndat.
And that's what all of us were when we were born.
Och vi var ogudaktiga allesammans när vi föddes.
And yet Christ died for us while we were such people.
Och likväl dog Kristus för oss när vi var sådana människor.
And Paul points out what a marvelous and unusual thing that is.
Paulus påpekar vilken underbar och ovanlig sak detta är.
He says that it is very hard for someone to die even for a righteous man.
Han säger näppeligen vill ju eljest någon dö ens för en rättfärdig man.
A righteous man is the opposite of the godless man.
A rättfärdig man är motsatsen till en gudlös människa.
If you had a brother or a sister who needed a kidney transplant.
If du har en bror eller syster som skulle behöva en njurtransplantation.
I'm sure that not one of us would be unwilling to give one kidney to a brother or a sister.
Du är säker på att vem som helst av oss här skulle vara villiga att ge en njure till en bror eller syster.
And yet I am sure that it would not be very easy. to make that decision.
Likväl tror jag att det kanske inte skulle vara så lätt att fatta detta beslut.
It would take a great deal of love to do that for them.
Det kräver stor kärlek att göra det för dem.
Suppose my other kidney goes bad.
Tänk dig att den njure du då har kvar, den skadas.
Would you be willing if you knew that the other kidney that you keep would go bare? Would you be willing to give the one that is healthy and good?
Om du vet att den njure som du då får kvar, den kommer knappast att klara sig, skulle du likväl lämna din bästa njure?
The decision that we may have to make here is just to give up one kidney.
Det beslut vi har fattat, det är bara detta: ska vi offra en av våra njurar?
Suppose we had to give up our life.
Men tänk dig om vi skulle vara tvungna att lämna ifrån oss vårt liv.
Would it be easy for us to do that?
Skulle det vara lätt för oss att göra det?
Even if we are willing to do it finally, it would still mean a struggle.
Även om vi till slut skulle vara villiga att göra det, så skulle det betyda en kamp.
Suppose you were asked to give up one of your kidneys for a godless, wicked, unbelieving communist.
Antag att du måste offra en av dina njurar för en gudlös, otroende kommunist.
Suppose you would be asked to give one of your kidneys to Brezhnev.
Antag att du skulle offra en av dina njurar åt Brezhnev.
I think that we would say that a man who is willing to do that is showing a great deal of love.
Vi skulle nog säga att den av oss som vill göra det, han visar stor kärlek.
And yet, this is the sort of thing that God did for us.
Men Gud gjorde det för oss.
He scarcely for a righteous man will one die.
Näppeligen vill någon dö för en rättfärdig.
But perhaps someone would even dare to die for a good man.
Men kanske skulle någon vilja dö för en god människa.
But God commended his love toward us.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss.
Because when we were yet enemies, when we were yet sinners, we were, Christ died for us.
Han dog för oss medan vi ännu var syndare.
Much more, Paul says, being justified now by his blood.
Så mycket mer då, sedan vi har blivit rättfärdiggjorda genom hans blod.
We shall be saved from the wrath.
Så vi blir frälsta undan vreden.
Again, the word wrath has the definite article.
Återigen har ordet vrede här bestämt artikel.
And we might think here of that wrath of which Paul had spoken earlier.
Och då ska vi tänka på den vrede som Paulus har talat om tidigare.
In chapter 1 verse 18.
I kapitel 1 vers 18.
Where he said that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men.
Där han säger att Guds vrede är uppenbarad från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor.
The wrath from which we are saved is thus the wrath of God.
Den vrede undan vilken vi är frälsta är alltså denna Guds vrede.
For Paul says, if we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son.
Ty om vi medan vi var Guds ovänner blev försonade med honom genom hans sons död.
And it is obvious in this context that the enmity that Paul is talking about is that enmity which is shown in the wrath of God.
Den ovänskap som Paulus talar här om är den som visas i Guds vrede.
God is against all sinners.
Gud är ovän med synden, är mot all synd.
The Bible even goes so far as to say that God hates the wicked men. That God hates wicked men.
Bibeln går så långt så att den säger att Gud hatar onda människor.
And yet, even though God is eternally just God who always is angry with sinners and always hates sinners.
Och även om Gud är den evigt rättfärdige domaren som alltid hatar synden och syndarna.
Yet this God also at the same time loves us.
Likväl så älskar denne samme Gud alltid oss.
The heathen said that God is an angry God who changes into a loving God.
Hedningarna säger att Gud var en vredgad Gud som ändrade sig till att bli en nådig Gud.
When we bring sacrifices to him.
Han ändrar sig när vi bär fram offer åt honom.
When we make amends for what we have done.
när vi gör bättring.
But the Bible says that God is a God who is eternally angry.
Men Bibeln, all sin. Bibeln säger att Gud är en Gud som i all evighet är vred mot all synd.
And at the same time he is a God who is eternally gracious to those same sinners.
Samtidigt är han en evig Gud som är evigt nådig mot samma syndare.
For human reason this is always a difficulty.
För det mänskliga förnuftet är detta alltid ett problem.
Because we say that righteousness and grace demand different things, opposite things.
Righteousness
and grace.
För vi säger att rättfärdighet och nåd är oförenligt.
The righteousness of God punishes sin.
Guds rättfärdighet straffar synd.
And the grace of God forgives sin.
Guds nåd förlåter synd.
This reminds us of God's own revelation of himself to Moses at Mount Sinai.
Det här påminner oss om Guds egen uppenbarelse för Mose på Sinaiberg.
You remember that Moses wanted to see God's glory.
Kom ihåg att Mose ville få se Guds härlighet.
He wanted to see all those things that made it necessary, that moved men to praise God.
Han ville se allt det som rörde människan till att prisa Gud.
And God said to Moses, there shall no man see my face and live.
Men Gud sa till Mose, ingen kan se mitt ansikte och leva.
But God told Moses, even though you can't see my face, I will proclaim my name before you.
Men Gud sa till Mose, även om du inte kan se mitt ansikte så ska jag proklamera mitt namn inför dig.
God's name is everything we know about God.
Guds namn, det är allt vad vi vet om Gud.
That's why Luther says that God's name is hallowed among us when his word is taught in its truth and purity.
Det är därför som Luther säger att Guds namn är helgat ibland oss när hans ord läres hos oss i dess renhet och sanning.
When we say, for example, that Gideon Gieselson has a good name.
Om vi säger Gideon Gieselson har ett bra namn.
We don't mean that those sounds Gideon Gieselson are particularly beautiful.
Då menar vi inte att just själva lätena Gideon Gieselson är särskilt vackert.
We mean that what people know about him is good.
Utan vi menar vad människor vet om honom, känner om honom, det är bra.
And so what God's name is what people know about God.
På samma sätt, Guds namn, det är det som människorna känner till om Gud.
When Moses asked to see God's face, he wanted to know what God was like.
När Mose bad om att få se Guds ansikte, då ville han veta hur han är Gud.
And God said, you can't see what I'm like.
Men Gud sa, du kan inte se hur jag ser ut.
But I will proclaim my name before you.
Men jag ska proklamera mitt namn inför dig.
I will tell you what I am like.
Jag ska berätta för dig hur jag ser ut.
And so God told him.
Och det gjorde Gud.
In Exodus chapter 34.
I Exodus 34.
Where, why don't you just read it? We won't take time to say it in English.
Verses 6 and 7. Och Herren gick förbi honom där han stod och utropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, långmodig och stor i nåd och fasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd, men som ingalunda låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led.
So God says, I am the God who forgives sins.
Så Gud säger alltså här, jag är den Gud som förlåter synd.
And I am the God who will not allow one sin to go unpunished.
Och jag är den Gud som inte låter en enda synd förbli ostraffad.
But to forgive sin means not to punish it.
Men att förlåta synd betyder ju att inte straffa.
But to punish sin means not to forgive it.
Och att straffa synd betyder ju att inte förlåta den.
So when God revealed himself to Moses, he revealed himself as the God who will punish sin and the God who will forgive sin.
Så när Gud uppenbarade sig för Moses, så uppenbarade han sig som den Gud som straffar synd och som förlåter synd.
And human reason says, how can he do both?
Och då säger det mänskliga förnuftet, hur kan han göra båda dera?
If he forgives the sin, he will not punish it.
Om man förlåter synden kan han ju inte straffa den.
If he punishes the sin, he doesn't forgive it.
Om man straffar synden, då förlåter han den ju inte.
But faith knows the answer.
Men tron känner svaret.
In another connection, Luther said, it makes no sense in your head or in mine, but it does make sense in faith.
I ett annat sammanhang säger Luther, det ger ingen mening i vårt förnuft, i vårt huvud, men det ger mening i tron.
Paul is talking to people
who know that Jesus was sent to be the propitiation through faith in his blood.
Paulus talar till människor som visste att Jesus Kristus var sänd för att bli försoningen i hans blod.
They are people who stand at the cross of Christ.
Det är människor som står vid Kristi kors.
And they look at this cross and they know that that is the one place in the world where God punished every single sin.
Och de ser på korset, ser att det är den enda plats där Gud har straffat absolut varenda synd.
And in the same act, God also forgave all the sins of the world.
Och i samma handling så förlät han också precis alla synder i hela världen.
And so the Lutheran confessions say that the cross of Christ is the most terrible preaching of God's wrath.
Därför kan vår lutherska bekännelse säga att korset är den mest förskräckliga predikan av Guds vrede.
And at the same time, the time when I read that time.
Jag glömmer aldrig när jag läste detta hos Luther för första gången.
I had never thought of the cross of Christ as being a preaching of God's wrath.
Jag hade aldrig tänkt på korset som en predikan av Guds vrede.
I knew that this is what the law of God says.
Men jag visste det är vad Guds lag säger.
But I never had thought of this, that the cross says that too.
Men jag hade aldrig tänkt på att också korset säger detta.
But the cross does show how earnest God is about his statement that he will not allow sin to go unpunished.
Men Gud, korset visar hur allvarligt Gud tar det med vad han har sagt när han säger att han inte ska låta en enda synd bli ostraffad.
In the Garden of Gethsemane, Jesus knelt and prayed that this cup might pass from him.
I Getsemane föll Jesus på knä och bad om det är möjligt gånger denna kalk ifrån mig.
And evidently it was not possible to save the world in any other way.
Men helt uppenbart var det så att det var inte möjligt att frälsa världen på något annat sätt.
The sin had to be punished.
Synden måste straffas.
And it was punished in our Savior.
Och den blev straffad i vår frälsare.
And he died for us in our place.
Och han dog för oss i vårt ställe.
And thus he paid all the wages of sin for us.
Så betalade han alla syndens. All syndens lön för
oss. And through all eternity God remains the God who punishes sin.
Och så för all evighet förblir Gud den Gud som straffar synden.
And through all eternity he is the God who forgives sin.
Och i all evighet är han den Gud som förlåter synd.
But the only people who can know that God,
men de enda människor som kan känna den guden,
are the people who know the cross.
Är de människor som känner korset.
All other men must have a wrong God, either an angry God or a gracious God.
Alla andra måste ha en felaktig Gud, antingen en vred Gud eller en nådig Gud.
But they can never have the true God.
Men de kan aldrig ha den sanna Guden.
They will say that, oh God is so good, he will never send anyone to hell.
Man säger Gud är nog så generös han sänder aldrig någon i helvetet.
And others say God is such a terrible God, I don't want anything to do with him.
Eller då säger man Gud är en sån förskräcklig Gud, jag vill inte ha med honom att göra.
And they even go so far as to say such a God cannot exist.
Och man kan gå så långt som man säger en sån Gud kan inte existera.
And therefore there is no God at all.
Och därför finns det ingen Gud alls.
But the Christian can say the God whom I love is the God who is angry with sinners.
Men en kristen kan säga den Gud som jag älskar är en Gud som är vred på synden.
Because I believe that he is also the God who forgives sinners.
Så jag tror att han är också den Gud som förlåter syndare.
And who has found a way to do both.
Och som har funnit ett sätt på vilket han kan göra båda deras.
In the cross of his son.
Nämligen i sonens kors.
So when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son.
Så medan vi var Guds ovänner blev vi försonade med honom genom hans sons död.
It is which the word reconcile is the word katalasso.
Grekiska ordet för försonad är katalasso.
This comes from the Greek word allos.
Det kommer från det grekiska ordet allos,
which means other.
Som betyder annan.
Katalasso means to make otherwise.
Katalasso betyder att göra det annorlunda.
The law condemns us as sinners.
Lagen fördömer oss som syndare.
When Jesus comes to pay all our debt,
När Jesus kom för att betala all vår skuld.
Then he puts us into a different relationship with God.
Då satte han oss i ett annorlunda förhållande till Gud.
He puts us into a new relationship with God.
Han satte oss i ett nytt förhållande till Gud.
And in the reconciliation,
och i försoningen,
it was not really God who was changed.
Så var det inte Gud som ändrades.
And it was not man that was changed.
Det var inte människan som ändrades.
But it was the relationship between God and man that was changed.
Utan det var förhållandet mellan Gud och människa som ändrades.
The man was declared by God to be a righteous man for Jesus' sake.
Människan blev förklarad hos Gud av Gud för att vara en rättfärdig människa.
And since the wrath of God is revealed against unrighteousness,
och eftersom Guds fred är uppenbarad över all orättfärdighet,
we have no reason in faith as believers. We have no reason as believers still to fear the wrath of God.
Inget skäl som troende att alltjämt frukta Guds vrede.
As sinners, we still have to fear it.
Som syndare måste vi frukta den.
But every time we notice that fear, we take our refuge in the blood and wounds of Jesus.
Men varje gång vi känner denna vrede, så tar vi vår tillflykt till Kristi dyra blod.
And a Christian is not someone who is not afraid to die ever.
En kristen är inte en sådan som aldrig är rädd för att dö.
But a Christian is a person who, whenever he is afraid to die, remembers that Jesus died for him.
Men en kristen är en sån person som, när han blir rädd för att dö, flyr till Kristus.
And so the Lutheran confessions say,
därför säger den lutherska bekännelsen,
that childlike fear,
att barnslig fruktan,
is a fear which is relieved by faith,
är en fruktan som är uppenbarad av tro.
And the slavish fear, the fear of the unbeliever,
den otroendes fruktan, en slavisk frukt, trälaktig fruktan,
is a fear which is not relieved by faith,
är relieved, uppenbarad av tro.
Yeah. Yeah, I guess we have to stop and we'll start with verse 12 next time. It's past time already.
Efter rasten nu fortsätter vi med vers 12.